Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Stig-Björn Ljunggren, varmt välkommen till Vidar möter.
Tack så mycket. Mm.
Och vi sitter faktiskt hos dig på Sydöstran.
Ja, i Blekinge, ja. Karlskrona.
Där du arbetar som politisk chefredaktör.
Ja, en socialdemokratisk tidning som heter Sydöstran.
Ja, trevligt. Och du har, det är väl ditt första fasta jobb egentligen?
Ja, sen 79 när jag jobbade på Älvströms tekniska Gävle. Mm. Jag gjorde tvål och ljus, en gammal ljusstöpare.
Så där.
Ja, så nu har jag bara två år på det här jobbet. Och jag vill fortfarande arbetsträna lite kan man säga.
Ja, och du är dessutom emellan ljusstöperiet och Sydöstran så har du utbildat dig till statsvetare. Du undervisar på Uppsala universitet, har gjort?
Jag gör fortfarande faktiskt.
Fortfarande. Ja,
jag hade ett par veckor semester här nu som då tog jag undervisa lite. När vi träffar studenterna.
Ja. Härligt, och framförallt är du ju en väldigt politisk person och ska vi säga med ett väldigt öppet sinnelag.
Jag försöker. Alltså jag försöker lära mig något nytt varje dag. Va? Och det som jag hade väl det med mig i blodet kanske. Men Uppsala är ju också ett bra ställe om man ska lära sig. Jag brukar säga att om du har två akademiker från Uppsala så har du tre ståndpunkter.
Ja.
Och man ska alltid pröva. Liksom. Och det är därför jag vill undervisa och träffa studenterna. Va? Jag är skiträdd över att jag ska få liksom äggstanning i skallen. Va? Och liksom koagulera i sin egen generation som jag tycker så många gör.
Mm. Det är lätt gjort.
Mycket lätt gjort.
Ja, visst. Du är ju uppväxt och barnfödd i Hamrångefjärden, va?
Ja, strax norr om Gävle.
Så ja. Att det, ja. Klassiska bygder.
Mycket klassiskt. Det är en stationssamhälle som jag var uppvuxen i. Min mor och far träffades dessutom på stationen en gång i tiden. Och sen bruksort då, va, med fabrik och sågverk som nu är nedlagt. Va? Och det var där jag började en gång i tiden. Mm.
Och socialdemokrat av födsel och ohejdad vana?
Nej, jag var vänsterextremist. Jag blev utesluten ur en vänsterorganisation för högeravvikelse någon gång på 70-talet. Och sen dess har jag väl varit lite mer sansad. Och ett skäl till det var ju att vänstern misslyckades ju. Och då ställde vi frågan varför. Och det tycker jag också är rätt viktigt att man måste liksom lära sig av erfarenheterna. Och sen 82 efter valet så gick jag med Socialdemokraterna när de bestämde sig för att de skulle bygga JAS. Vilket de inte hade sagt i valrörelsen. De ljög de jävlarna. Va? Så att då gick jag med för att jag har varit då någon slags vänster som gillar försvarsmakten.
Mm. Du har ju också intresserat dig för ett brett spektrum av politiken när du disputerade.
Ja.
Ja. Så var du på Högerpartiet kan man säga.
Ja, eller på Moderaterna. Alltså, ja. Högerns syn på staten under efterkrigstiden kan man säga.
Mm.
Vad har de sagt att staten ska göra och liksom deras förhållanden? Avhandlingen heter då folkhemskapitalismen.
Mm.
För det var liksom deras version av välfärdsstaten var att staten skulle hjälpa alla och bli egendomsägare, att de ägde någonting så de kunde liksom förfoga över sitt eget liv. Va? Så att det ja, och sen har jag skrivit flera andra böcker om Moderaterna också. Och så någon bok om Socialdemokraterna också.
Du har gjort tredje utgåvan nu var av boken Ideologier.
Fjärde till och med. Ja, en pocket och den är slutsåld.
Ja.
Jag har inte ens ett ex kvar. Men, så nu tänkte jag så småningom komma med en ny bok om ideologier. Någon gång, kanske nästa år hoppas jag om Gud vill.
Härligt. Och all denna samlade vishet och livskunskap tänkte vi nu använda här för ett samtal med Stig-Björn om var vi befinner oss. Hur ser det ut här i Sverige? Vi har nyligen bytt regering och den bygger på ett underlag där Sverigedemokraterna ingår. Vi har tre stora partier. Socialdemokraterna är fortfarande klart störst, men vi har två andra runt 20%. Och ja, vad är det för, vad kommer att ske här? Är Socialdemokraterna rökta eller SD de nya Socialdemokraterna? Eller, ja, varsågod Stigla.
Ja, det var många frågor. Alltså, ja, klart att Socialdemokraterna är rökta i den meningen att det är inte som förr, som statsvetaren Herbert Tingsten beskrev det, Socialdemokratin som en sol kring vilket andra partier cirkulerade som planeter. Den tiden är över och det är inte så konstigt därför att som Marx sa, varje samhällsordning är av övergående natur. Va? Mm. Det förändras och socialdemokratin kom upp på scenen på grund av att samhället förändras, och då är det inte konstigt om de nu är tillbaka på de valsiffror de hade i början, va? Så grejer händer, men sen exakt var vi landar, det vet vi ju inte nu. Vi befinner väl oss i det romarna kallar för terra incognita, va? Alltså icke kartlagt område, för det är ju inte bara liksom socialdemokratins problem och motgångar och framtid vi ska diskutera. Det är ju faktiskt vår del av världen, eller kanske till och med globalt, va? Med ett krig, med en omställning på grund av klimatförändringar, va? Där vi liksom, en slags nyindustrialism, va? Och där kineserna upp på väg upp på kartan, USA retirerar, vi lever i ett samhälle som är en sån där gig-ekonomi, va? Där de här fasta punkterna inte längre finns på samma sätt. Alltså jag skulle kunna fortsätta här i resten av vår programtid och räkna upp det som kallas för utmaningar i vår tid, inte problem, vilket det egentligen är. Så det vet vi inte riktigt, va? Det vill vi se konturen av, va? Alltså dels är ju att jag vill leva i ett nytt politiskt landskap. Nej, det gör vi inte alls. Det är som jag sa, det är terra incognita. Det är ett landskapslöst tillstånd, va? Mm. Möjligtvis ser vi konturen av någonting. Och det är som min ledarkollegan på Blekinge Läns Tidning här nere, Anders Gustafsson, har sagt att har vi tre partier som är nästan jämstora. Och logiken är att två slår den tredje. Och då ser vi på nationell nivå att två av de här partierna, Moderaterna och SD, de har då tillsammans med sitt gäng av de sju dvärgarna slagits ihop. Va? Här lokalt i Blekinge i Sölvesborg så har vi en annan lösning, och det är att Moderaterna och Socialdemokraterna samverkar, vilket ju också sker på många andra ställen på kommunal nivå. Två slår den tredje, så att säga. Så att den kombination vi inte har sett än, det är ju den SD och S. Mm. Och nu är det naturligtvis frågan om det kommer att vara så här även i fortsättningen, men det är ju ingenting som tyder på att någon av de här små partierna kommer att växa sig speciellt starka, utan det troliga är väl att det blir ungefär som nu och då. Och det som det sista du var inne på, finns det en möjlighet / risk att socialdemokrater och sverigedemokrater börjar slå sina påsar ihop? Och då är mitt svar nu nej, nu.
Mm. Du, låt oss hänga fast lite vid det här nya politiska landskapet som du säger. Jag är helt enig med dig. Det är bara en floskel, utan det mesta är så likt. Alltså de partierna, de andra, de gruppar så här. Men det som har skett de sista 40 åren, det nya är ju ändå att Sverigedemokraterna har ökat väldigt mycket och Socialdemokraterna har tappat väldigt mycket strukturellt. Det är det som har hänt.
Ja, och Moderaterna har ju också vuxit. Eller man kan säga, ja, så här.
De går väl lite upp och ner.
Ja, jo, ja, men så här kan man säga. Alltså med Reinfeldt så kom den svenska arbetarklassen och började röra på sig. Mm. Och de rörde sig åt höger. Mm. Och man kan säga att liksom den här gruppen människor, de har då också gått läst det, va? Ibland via Moderaterna, ibland har de gått direkt. Alltså det är ju, man måste ha in i ekvationen, folket har gått till höger. Mm. Förbannade har de gått till höger. Vänstern har inte fått liksom ens ett stänk av detta, va? Och det är klart att det är rätt intressant.
Ja, för man såg, jag tänkte på SCB:s partisympatiundersökning del 2, när man ser vad är det för, ja, för socioekonomiska grupper och som det heter, som har gått till olika partier. Då ser man ju när det gäller arbetare till exempel att det är Moderaterna och Sverigedemokraterna ihop har ju nästan 60%.
Ja. Och det ska de, det här genombrottet som de har fått då till det arbetande folket, ska det fullföljas, då måste de ju också få med sig kvinnorna.
Mm.
Som ju ofta har de jävligaste arbetsförhållandena. Va? Om man ser till löner och scheman och annat, mm. va? Framförallt i offentlig sektor. Men de har de inte lyckats locka. Va? Och det är klart att det får man väl också göra som ett tillägg till den här analysen. Va? Att det inte är så... det är inte hela arbetarklassen, utan det är delar av arbetarklassen.
Absolut. Men det Sverige som vi nu har, om vi håller oss till det, jag menar, du gjorde en inledning här liksom med resten av Europa och världen, och det spelar ju naturligtvis väldigt stor betydelse för Sverige. Vi är ett öppet litet land,
ja.
Exportberoende, jag menar, vad som händer i världen, det är det som bestämmer inflationen mycket mer än Riksbanken och sådana saker. Jag menar, det är så det är.
Ja.
Men då är det ju ett politiskt system som ska hantera nationalstaten.
Ja.
Faktiskt. Ja. Och, ja.
Och den största utmaningen där just nu är så, inflationen är ju väldigt hög på grund av elpriserna. Det är ju en av skälerna. Och den beror på att den el vi producerar i landet säljer vi till andra länder. Eller mycket av det, en femtedel ungefär. Va? Och där sitter vi, det är som en överenskommelse vi har, att vi ska ha en internationell marknad på det här. Va? Och, liksom hur, och då är, kan man säga, att möjligheterna för en regering, oavsett vilken färg det är, att fixa till det här är ju väldigt begränsad jämfört med på den, så att säga, den gamla tiden när Gunnar Sträng och andra kunde bestämma räntan och ja, man styrde oss. Ja, fram till 80-talet så kunde man ju på något sätt bedriva politik utan att behöva ta hänsyn så mycket till marknaderna.
Ja, fast man byggde ju upp väldiga problem i den svenska ekonomin. För sen när liksom kronförsvaret misslyckades, då var det hösten 92, man fick släppa den.
Ja.
Då försvann ju ungefär halva värdet. Alltså när värdet bestämdes.
Jo men det, och det var ju en av skälen att man avreglerade exempelvis kapitalmarknaden. Det var ju Kjell-Olof Feldt och de andra. De sa ungefär så här, att om vi fortsätter att ha en nationell reglering av hur liksom pengarna förflyttar sig och företagen använder. Det som händer då är att gradvis försiktigt försvinner pengarna ut. Har vi öppet, då ser vi omedelbart om vi gör ett misstag. Mm. Och då kan vi rätta till det. Då finns det är väl Machiavelli som säger det, att soten är av den naturen att den är svår att upptäcka i början. Men lätt att bota om man hittar den. Men när man upptäcker den, den är väldigt lätt upptäckt när det har gått ett tag, då är det å andra sidan svår att bota. Va? Så att kunna ha så att säga, den omedelbara responsen, vilket exempelvis engelsmännen nu upptäckte när de försökte fantisera ihop en skattesänkning. Marknaden reagerar direkt. Va? Och det är som allting annat, alltså det är bra om man omedelbart får respons om man gör ett misstag eller om man gör någonting bra.
Du, om vi ska byta några ord till om Sverigedemokraterna här, som ju har växt väldigt snabbt.
Ja.
Och jag funderar så här ibland, jag vet inte vad du tycker om det, alltså att Sverigedemokraterna, det är inget borgerligt parti, det är inget vänsterparti heller, utan det är ett sitt eget parti, ungefär som Socialdemokraterna. Jag menar, jag har ju varit med väldigt länge där, och ibland har det legat mer till höger, ibland mer till vänster, beroende på stämningarna i folket och vad som krävs. Så det är inget konstigt med det.
Nej.
Jag menar, som vi är uppväxt, det kan vara lite vänster, lite höger, det beror på. Och det känns som om Sverigedemokraterna är födda i samma ungefär principlösa tunna. Alltså
de har ju haft ett liknande problem som Socialdemokraterna, när de har haft extremister.
Mm.
Och då har de ju försökt göra sig av med dem, precis som Socialdemokraterna bekämpade kommunisterna.
Mm.
Till och med satte de i läger under andra världskriget. Samtidigt som de stödde dem i regerings... det är ett speciellt kapitel. Men de, socialdemokratin är ju ett parti som liksom kännetecknas av att det finns nästan alla typer av politiska inriktningar. Mm. Och väldigt väl artikulerade och samtidigt på något sätt trogna till partiet när det drar ihop sig till val. Och där upplever vi att Sverigedemokraterna har en del kvar där.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Att liksom ha hela den här liksom regnbågsfärgerna, va? Och ha den där sammanhållningen med att de är fortfarande ett rätt nytt parti. Och det tror jag beror på att deras styrka nu, den bygger ju i stort sett på att folk röstar på dem.
Mm.
De saknar en folkrörelse. Och de saknar det socialdemokratin. Alltså, stollarna inom socialdemokratin, de har hållits tillbaka av exempelvis fackföreningsrörelsen. Som ju har vårdat sina medlemmars intressen, va?
Mm.
Och medans SD inte har den där liksom basen än, kan man säga. Dessutom har ju de är ju rätt rika jämfört med liksom sin partiorganisation. För att det svenska partisystemet idag är ju betalt av staten och det offentliga. Och kassan som de gamla partierna får, den är ju tilltaget till att de är gamla dinosaurier. De har rejält med pengar för att överhuvudtaget kunna andas, va? Och här kommer det här lilla anorektiska partiet, alltså litet som partiapparat, men stort när det gäller rösterna, kommer in i det här och får alltså ohemult mycket pengar, kan man tycka, utifrån sina förutsättningar. Och det gör, risken med det är ju också att de på något sätt lever kvar i att de bara har det här folkliga stödet. Så det steget fattas ju för dem, va?
Mm.
Och den dagen de ska ha det, då blir de ju en partner och räkna med på ett helt annat sätt.
Mm.
Det andra som krävs, tror jag, om de ska, så att säga, komma upp på banan på riktigt, det är att de börjar kunna rekrytera folk som det är någonting med. Det börjar lossna lite grann, men de har ju inte fått den där, så att säga, tillströmningen av ska vi kalla det, politiska begåvningar och folk som på något sätt har någon slags ämbetsmanna karaktär och sådär. Det är inte alltid idag som liksom, är de skarpaste knivarna i lådan. Och det här säger ju också den sverigedemokratiska partiledningen.
Mm.
Och det tredje som krävs för att de ska komma upp på banan, det är ju att de visar att de kan ta ansvar.
Och det är väl det
vi får se nu, ja, hur de hanterar detta, va? Och sen det är klart att de måste ju också få bort de här, ska säga, brushuvudena som finns där, som dyker upp, va? Jag skulle, om jag var sverigedemokratisk i partiledning, jag ska nu förbjuda alla förtroendevalda att dricka alkohol, i synnerhet på helger. Och om de likförbannat dricker alkohol, kom inte i närheten av en dator. Det ska inte vara det här, om du är rasist eller inte. Skriver du en lördagkväll någonting som verkar lite kryptiskt på nätet, då ska du bli utesluten. Eller åtminstone sättas i karaktär. Karantän. Ska det också bli ett genombrott, så krävs det ju, och det kan vi ju se också, att Sverigedemokraterna i fackföreningsrörelsen liksom lyckas etablera sig. Va?
Mm.
Och det är ju strategi. Och för jag tror att det som så småningom kommer att hända, om det blir ett samarbete, då sker det först ute i kommunerna.
Mm. Mm. Du nämnde ju fackföreningsrörelsen förut och dess betydelse för Socialdemokraterna. Och det är den första att skriva under på, så att du har en bas där. Det far inte iväg.
Ja.
Allt som oftast. Men LO av idag, det är i varje fall min uppfattning, håller ju inte igen, utan är ju tvärtom ute och springer på kanterna själva. Och dessutom en stor del av medlemmarna finns i andra partier.
Ja, ja. Ja, om vi med LO menar liksom centralorganisationen, kan man ju säga att de betyder ju inte lika mycket som de har gång i tiden gjort. De skapade ju mycket av, ska vi säga, de starka institutionella lösningar, vad som socialdemokratin och arbetarrörelsen sen byggde sina framgångar på, hur man ska hantera arbetsmarknaden, lönesättning och så annat, va? Och var väldigt innovativa. Och det där har väl avtagit. Deras sista bidrag var väl inte heller så lysande, med löntagarfonder. Så där, men sen de olika förbunden, det varierar ju väldigt naturligtvis. Mm. Och i grunden så är ju de är ju beroende av att de här företagen som betalar lönerna går bra. Och det gör ju att de är också rätt ansvarsfulla. lagande.
Ja, det är inte vissa skillnader. Man säger, ja. Om du tar IF Metall och Kommunal, så ja, känns ja. Det är ju själva ja. Den socialdemokratiska ryggraden i facket
ja.
Också. Är det inte
ja.
Så?
Ja, och Kommunal, de har ju, som jag uppfattar det, verkar ju ha ändrat strategi lite grann. Istället för att ge pengar till sossarna sagt att fixa, så har de ju börjat då se till att deras medlemmar engagerar sig politiskt i partiet. Va? Och det är klart att det är väldigt intressant. Jag tror att det är nog fler partier som, eller fler fackförbund som kommer att följa efter i det. Alltså att man istället för att uppvakta partiet, så ser man till att man får in sina adepter i rörelsen eller i partiet då, va. Och sen måste ju också fackförbunden, har de väl börjat lite försiktigt med ha förbindelse både med Moderaterna och även Sverigedemokraterna, va. Som ju nu sitter på nyckeln till många frågor, va, som de är intresserade av.
Sen ser man ju inom socialdemokratin då de här stora undersökningarna i SCB och även andra, men framförallt det är att socialdemokratin ändrar ju, alltså byter lite väljarbasen som man har gjort. Jag menar, man är ju inte ett maktparti i 100 år om man inte har gjort det några gånger. För folk har ju förändrat.
Ja.
Men, så det är ju inget märkvärdigt med det. Men det är ganska påtagligt nu. Alltså hur stark man är, starkare Moderaterna bland akademiker. Ja. Och man är väldigt stark i TCO.
Ja.
Och saknar konkurrens där och så vidare. Alltså, minst man är lite skakigare på LO-sidan då.
Ja, i senaste valet inte minst har Socialdemokraterna gått fram jättemycket i områden man traditionellt har röstat på Moderaterna. Och en, vi får väl se analyserna ger av detta, men en hypotes där är ju att Moderater har röstat på Magdalena Andersson trots att hon är sosse, va? Men det är klart, det är ju allt fler av väljarna som också byter parti och gör det rätt ska säga, förutsättningslöst, va, beroende på läget lite grann. Det är fortfarande så att man byter mellan blocken, va, men det är, man brukar säga att det är 150 till 200 000 personer, va, som i det här bland väljarna som kan tänka sig att rösta både på sossarna och Moderaterna. Och det är lite dagsformen som bestämmer. Va. Och det kommer att bli fler och fler som det är på det viset. Och det gör ju att socialdemokratin kan mycket väl bli ett 40% parti igen i ett val. Och i nästa val kan de vara 20%. Va. Och detta gäller väl framförallt för Socialdemokraterna, det gäller delvis för Moderaterna och troligtvis också för Sverigedemokraterna. De kan bli jättestora, va? I och med att väljarna kan tänka sig att rösta på både det ena och det andra.
Ja, det ser man i många andra länder där partier bara kan försvinna över en natt nästan.
Ja, och Socialdemokraterna har gjort det på många sätt. Ja, så när vi klagar nu att det går så dåligt för sossarna, ska vi ha klart för oss att de finns ju kvar i hög grad, va?
Ja, alltså jag för min del klagar ju, jag ska aldrig drömma om att klaga på 30% eller på 25%. Jag menar, man ser hur det ser ut i många andra länder, utan det är ju väldigt starkt, det är ju stenhård konkurrens. Men du, jag tänkte mot slutet här, Stigbjörn Ljunggren, när vi sitter på redaktionen på Sydöstran här inne i ett rum, att vi skulle också fundera lite på vi har ju en ny regering.
Ja.
Ja, hur går det för den?
Som det brukar gå för borgerliga regeringar, det går jävligt dåligt i början, va. Förra Reinfeldt-regeringen och folk glömt bort, alltså första året, så det skämtade de där med att de borde ha en varningsskylt, va? Kan innehålla spår av nötter. Det var total katastrof i början. Och nu är det också total katastrof. Möjligtvis kan de då skylla på att det har ett världsläge som är. Och de kör också med att...
Hur menar du då?
Alltså kriget.
Jo. Men man säger så här, jag lyssnar på Mats Knutsson då, till exempel, som jämför så säger starten. Med Reinfeldt, precis som du var inne på, men också Löfven som förlorade sin första budget.
Ja, jag menar,
första hösten för många. Ja. Medan det är mot Kristersson, jag menar, det var på Lucia då så gick budgeten igenom med en gäspning eftersom man har majoritet.
Ja, definitivt. Ja. Och det är ju många nu som, inte minst socialdemokratin, som vill ha stenhård opposition. Och man, det är ju så lätt också att liksom, nästan slå in en öppna dörrar med och gnälla på att de inte har fixat det här med de har lovat om bränslepriserna. Och den returen skulle komma till 1 november. Observera att de sa inte vilket 1 november. Nej, så det skulle vi kunna göra en halvtimme bara om vi gör narr av dem. Ja. Men när folk ska rösta 2026, inte fan kommer de att börja minnas hur det var hösten 22. Nej. Utan då kommer det att vara andra frågor som gäller. Och regeringen har dessutom, oavsett partifärg, en förmåga att just själva valrörelseåret så brukar det rinna till rätt rejält. Mm. Det finns till och med partier som en månad innan valet ser till att pensionärerna får en tusenlapp på. Ja, så att you ain't seen nothing yet, och därför tycker jag det är bra att Magdalena Andersson, att hon inte liksom följer med i den här uppbådskallelsen som en del kör med, utan säger det är ett allvarligt läge, min dörr står öppen, vi måste liksom se till att det blir så bra för Sverige. Och det är klart att hon siktar ju på, tror jag, att försöka etablera någon slags förhållande som gör att om krisen blir värre eller situationen kräver, så kan vi få en, någon form av samlingsregering.
Mm. Så kan det mycket väl bli, säger alltså Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör på Sydöstran och statsvetare, författare, föreläsare, och som ni har märkt nu som har lyssnat på honom här, har en bred och djup blick på de politiska händelserna. Stort tack, Stig-Björn, att du ville vara med.
Mm, tack för att jag fick vara med.
Ja, och har ni mer tid över så finns det också en podd på Sydöstran som heter Sydöstran spånar och spanar.
Ja, spanar och spånar. Ja. Vi gör både och. Ja. Ja,
som jag kan varmt rekommendera. Men fram tills dess att ni hoppar över och lyssnar på en annan podd, så vill jag säga stort tack för att ni har lyssnat, och på återhörande. Stort tack, Stig-Björn.
Tack.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.